Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Att vänta på någonting, det kan vara både svårt och spännande. Men att vänta på sin födelsedag, det är ju något trevligt. Och jag tror att det är ju en trevlig dag då får man träffa sina vänner och det blir lite fest och tårta och så får man presenter och en trevlig dag. Och jag tror att de flesta de börjar nog räkna med så här att nu är det 4 dagar kvar till min födelsedag. Nu är det 3 dagar kvar, nu är det 2 dagar kvar, 1 dag. Och vaknar man så här tidigt före de andra och väntar på sin uppvaktning, då kan det vara lite spännande. Men vad skulle ni säga om man fick vänta 4 år på en födelsedag? Det skulle inte vara så kul. Eller om man fick vänta 400 år på en födelsedag. Va? Ni ska få höra, jag ska läsa 2 bibelställen för er, så ska ni få höra att under gamla testamentets tid så blev Guds folk specialister på att vänta på födelsedagar. Gamla testamentet börjar med att lova en födelsedag alldeles i början på Bibeln. Då säger Gud så här: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och det är löftet att frälsaren ska födas. Han ska födas av en kvinna, av en jungfru, och han skulle förstöra djävulens rike. Och bläddrar vi framåt alldeles i slutet av gamla testamentet, här har vi egentligen hela gamla testamentet. Alldeles i slutet av gamla testamentet så förutsägs också en födelsedag. Så jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och i nästa kapitel står det så här där i Malaki: så jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Och det här förutsåg Gud 400 år i förväg. Och det första löftet, det var ju tusentals år i förväg. Och så ägnar Gud allt däremellan, allt vi kan läsa här. Det handlar om hur Gud på många sätt visar att hans ord är att lita på. Och därför blev gamla testamentets folk specialister på att vänta de här födelsedagarna. Idag så hörde vi i evangeliet att tiden hade kommit för Jesu födelse och tiden hade kommit för Johannes döparens födelse. Och det lär oss att Guds ord är att lita på. Det gör oss till specialister på att tro. Vi vet att det Gud har förutsagt och lovat, även om det dröjer, så går det i uppfyllelse. Så vi blir specialister på att tro och lär oss att Guds ord är att lita på. Då ska vi knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre, att du har gett oss ditt ord som är värt att lita på. Och så tackar vi dig för att du har uppfyllt löftet att sända frälsaren. Så vill vi be dig att du gör vår tro stark, så att vi tror det du har sagt. Amen. Predikotexten idag, det är hur Lukas evangeliets första kapitel. Evangeliet slutar ju vid den 38:e versen, nu ska vi fortsätta vid den 39:e. Och så lyder Guds heliga ord. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd och gick in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv, Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor, välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, strax innan vår predikotext så skedde det som vi hörde från i evangeliet, att Gud sände ängeln till jungfru Maria med budskap att hon skulle bli havande och föda en son. Det skulle ske genom ett under av den helige ande utan medverkan av någon man. Och när hon fick veta det, så fick hon också veta att hennes åldrade släkting Elisabet också var havande och skulle föda en son. Elisabet hade inga barn, och man hade sagt om henne att hon kunde inte få några barn. Och dessutom så var hon nu till åren kommen. Men när Maria fick veta det här av ängeln, så var Elisabet redan i sjätte månaden. Och ängeln sa till Maria: för Gud är ingenting omöjligt. Och Maria trodde ängelns ord, både då det gällde henne själv och sin släkting Elisabet. Det under som Gud gjorde med Elisabet och Zacharias, det är en parallell till det under som Gud gjorde under Gamla testamentets tid med Abraham och Sara. När Herren kom till Abraham och gav honom löftet om en son, så log Sara. Men nästa år så var barnet fött precis så som Herren hade förutsagt. Och då var Sara 90 år gammal och Abraham var 100 år gammal. Och på samma sätt så fick den åldrade Zacharias först ett löfte från Herren om en son. Och det löftet, det gällde ju Johannes döparen, som skulle gå före Herren och bereda väg för honom. Det är som den födelsedag som utlovas alldeles sist där i Gamla testamentet. Och när Zacharias fick löftet av ängeln, då trodde han först inte ängelns ord. Och ängeln sa alltså, ordet är sant och ska gå i uppfyllelse. Och som ett tecken på det så blev Zacharias stum fram till dess att barnet var fött. Det skedde precis så som ängeln hade sagt, och Elisabet blev havande. Alltså, det undret är ett parallell till vad Gud gjorde med Abraham och Sara. De två undren är paralleller. Men de här två undren är inte en parallell till vad Gud gjorde med det under Gud gjorde med jungfru Maria. För Isak var ändå Abrahams och Saras son. Och Johannes döparen var Elisabets och Zacharias son. Men Jesus blev till i Marias liv utan att någon man rörde vid henne. Jesus blev till genom ett under av den helige ande. Och ängeln förkunnade för Maria att ingenting är omöjligt för Gud. När Maria fick höra att hennes åldrade släkting Elisabet var havande och var redan i sjätte månaden, då skyndade hon iväg från Galileen upp till Juda bergsbygd, och så gick hon in i Zacharias och Elisabets hus och hälsade. Och när hälsningen nådde, när Elisabet hörde Marias hälsning, då spratt barnet till i hennes moderliv. Och hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? Sen när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Så ni hör att det står uttryckligen att Elisabet blev uppfylld av den helige ande och ropade högt. Så de ord som hon ropade fick hon av den helige ande. Och det är någonting som vi ska tänka på när vi läser de här orden och komma ihåg. För att vi blir undervisade här, och vi blir ju inte undervisade av en människa utan av den helige ande som gav Elisabet dessa ord. Och eftersom vi vet att det är anden som undervisar oss, så kan vi också veta att det Maria, det Elisabet säger är sant. Och vi ska ta emot den tröst de här orden ger. Det första vi får lära oss, det är att barnet i Marias liv är Herren. Så Jesus är i Marias liv. Han är en sann människa, men han är samtidigt Herren. Han är Gud och människa i en person. Och det är därför Elisabet kallar Maria Herrens mor. Jesus är sann människa och Maria är hans mor, som har burit honom i sitt liv och fött honom. Men han är samtidigt Herren. Han är sann Gud och har gudomlig makt. Till sin gudomliga natur så är Jesus evig. Men till sin mänskliga natur så blev han till i Marias liv, och han föddes vid en viss tidpunkt i historien. Till sin gudomliga natur är Jesus, uppfyller Jesus allt. Han bär allt i sin mäktiga hand. Men till sin mänskliga natur så blev Jesus buren av Maria och född i Betlehem. Och hur Gud och människa kan vara förenade i en person, det kan vi inte fatta och utforska med vårt förnuft. Ja, ska vi fråga förnuftet så säger det här är motsägelsefullt, det här är omöjligt. Men anden lär oss att tro det omöjliga. Och vi tror det därför att vi vet att anden säger så och lär oss det. Och vi vet att ingenting är omöjligt för Gud. Det var ju också förutsagt om barnet som skulle födas av jungfrun, att alltså, på hans axlar skulle herradömet vila. Han skulle vara kung i ett evigt rike, och hans namn är under. Elisabet, hon prisade Maria för att Maria hade blivit utvald att vara Herrens mor, men också för att Maria trodde ängelns ord. Elisabet sa: salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Och Maria hade trott ängelns ord, fast hon med sitt förstånd inte kunde förstå hur det skulle gå till eller vara möjligt. Det räckte för henne att veta att Herren sagt så, och därför skulle det ske. Och på samma sätt som Maria kan bli prisad för sin tro, så kan ju alla troende bli prisade för sin tro. För vi tror ju, vi har ju samma tro som Maria. Vi tror med samma tro som Maria. Alla troende, vi allihop, vi tror det förnuftet inte kan förstå. Vi tror på det som mänsklig makt inte förmår utföra, och vi tror det bara därför att Herren sagt så i sitt ord. Vi vet att ingenting är omöjligt för Gud. Och Gud är trofast, och han kan inte ljuga. Så därför litar vi på hans ord. Hans ord är värt att lita på. Och vi vet att det han har lovat och sagt, det går också i uppfyllelse. Ängelns budskap till Maria, det var mot allt förnuft och mot allt det som vi av erfarenhet vet är möjligt, eller vi av erfarenhet vet så går det till. Men hon trodde Herrens ord, viss om att det Herren sagt det skulle gå i uppfyllelse. Och på samma sätt är det med alla troende. Gud förkunnat för oss i sitt ord ting som inte kan förstås, alltså som vi inte kan utforska och fatta med vårt förnuft. Evangeliet är förkunnat för oss vad ingen människa har tänkt ut eller kalkylerat. Och det här, det är ju också en förutsättning för tro. För om tron och om Gud i sitt ord bara skulle ägna sig åt att förkunna det som vi redan visste, det som vi kunde se med våra ögon och räkna ut och förstå med förnuftet, vad vore det för prisvärt med att tro det? Så om Gud i sitt ord skulle ägna sig åt, och vi i kyrkan här skulle ägna våra predikningar åt att förkunna att man blir blöt när det regnar och snön är kall och det är svårt att se i mörker och när solen skiner så blir det varmt och ljust. Vad vore det för prisvärt om de då trodde det? Det vet vi ju redan av erfarenhet utan Guds ord. Tron är någonting annat, och i Hebreerbrevet 11 så ges en definition av tron så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och så heter det så här i första Korintierbrevets andra kapitel. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och vad örat inte hört och människohjärtat inte kunnat anat vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Och trosartiklarna som vi bekänner tillsammans varje söndag där, och som förklaras i katekesen, där bekänner vi ju tron på ting som Gud har förkunnat för oss och som vi tror på Guds ord. En del saker kan vi inte ens ana eller veta alls utan Guds ord. Och andra saker som vi tror på kan vi visserligen se, men vi kan inte förstå deras betydelse, deras ursprung och syfte utan Guds ord. Så vi kan ju se skapelsen. Vi är ju medvetna om vad vi behöver varje dag som förklaringen i första trosartikeln lär oss, mat och kläder, hus och hem. Men vi tror att allt har blivit till genom ett ord från Herren. Vi tror Guds ord som lär oss att hela skapelsen, hela universum, himlarna och jorden och allt vad som är på dem har blivit till på, genom ett ord från Gud. Han har skapat allt på 6 vanliga veckodagar. Och Guds ord lär oss syftet med våra egna liv och syftet med att Gud försörjer oss och uppehåller oss varje dag. Och det kan vi inte komma fram till genom förnuftiga beräkningar eller iakttagelser eller slutledningsförmåga. Och vidare så lär vi oss i Guds ord att Jesus, vår Herre, är sann Gud och sann människa i en person. Det här är ju enligt förnuftet är det här omöjligt. Det går inte att förena det ändliga och det oändliga. Den som försöker förena, det ena upphäver ju det andra, säger förnuftet. Men den helige ande lär oss att barnet som Maria bar i sitt liv är Herren, och Maria är Herrens mor. Och därför att den helige ande lär oss det, så det vet vi att, att det är sant, och så tror vi det. Och vidare så tror vi att Jesus har tagit bort all vår synd och att han har sonat vår synd. Och det här, det strider ju helt mot vad vi kan iaktta och känna. För vad vi kan iaktta i vårt liv och i våra gärningar, det är ju synd. Och vad vi kan känna och erfara och bli varse, det är samvetets dom. Men Gud säger i sitt ord att synden är borttagen. I psalm 103 så heter det: så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Och då tror vi det. Det räcker för oss att vi förstår att Herren har sagt så i sitt ord. Och då tror vi det. Och vidare säger, lär oss Guds ord, att han ger oss, att Herren ger oss sin sanna kropp och sitt sanna blod under bröd och vin i nattvardens sakrament. Till syndernas förlåtelse. Men vi kan ju inte se och känna Kristi kropp och blod. Vad vi kan se och känna är bröd och vin. Men det räcker för oss att Herren i sitt ord har sagt: detta är min kropp, detta är mitt blod, utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Ja, då tror vi att det är så. Därför att Herren har sagt det. Sen tror vi att Gud är nådig mot oss. Det heter ju, skriften betygar ju för oss: i Kristus är ni friköpta genom hans blod och har förlåtelse. I Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. På grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Hör ni vilka ord? Rika nåd och flöda över oss. Men vi kan ju inte se nåden flöda över oss. Många gånger så drabbas vi av en nära nog ofattbar sorg eller smärta eller lidande och motgång. Om vi i sådana stunder, när vi drabbas av olycka, skulle bedöma om Gud är nådig mot oss eller om han inte är det, så vore väl närmast till hands för oss att dra slutsatsen att vi står under Guds vrede, eftersom sådana olyckor, sån smärta drabbar oss. Men oavsett vad som händer oss, så litar vi på att Gud är nådig mot oss. Det räcker för oss att veta att att skriften betygar att han låter sin rika nåd flöda över oss genom Jesus Kristus. Ja, då tror vi att det är så. Och sen heter det ju också så här: ty den Herren älskar, den nagar han. Och därför är det ju så med oss troende, att tvärt emot allt förnuft så tror vi att vi äger Guds nåd och kärlek, speciellt när vi drabbas av lidande och motgång och olycka. Och så tror vi vidare så här: att jag äger det eviga livet och jag ska aldrig någonsin dö. Det tror vi. För Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så det räcker för oss att Herren har sagt det i sitt ord, och därför tror vi det. Men det är ju inte vad vi kan se med ögonen, och det är ju inte vad vi kan känna i våra kroppar. För vad vi kan se med ögonen och känna i våra kroppar, det är ju att vi blir äldre. Att smärtan och smärtorna och värk i kroppen och alla möjliga besvär, det tilltar bara och kroppen bryts ner. På det här sättet så skulle vi kunna gå igenom punkt för punkt vad vi kristna tror. Och inte en enda sak är förnuftig. Vi kan inte komma fram till trons resultat genom iakttagelser. Vi kan inte komma fram till trons resultat genom några mätmetoder. Inte ens om vi har avancerad mätutrustning. Inga beräkningar. Vi kan inte bevisa riktigheten i trosartiklarna genom några vetenskapliga undersökningsmetoder. Utan det räcker för oss att bli viss om att Herren lär oss det här. Herren har sagt så i sitt ord. Och då tror vi det, oavsett vad vi kan se med ögonen. Oavsett vad vi kan fatta med förnuftet. Eller vad vi kan känna i våra hjärtan. Eller vad vi kan ha erfarenhet av. Och därför är vi ju dårar i världens ögon, som tror på sagor och myter. Men de verkliga dårarna, vilka är de verkliga dårarna? Jo, det är ju de som är blinda för Guds verk, de verk som kan ses med ögonen och som förkunnar Herrens ära. De verkliga dårarna, det är de som säger, det finns ingen Gud. Elisabet blev uppfylld av den helige ande och prisade Marias tro och sa, salig är du som trodde. På samma sätt kan alla troende bli prisade för sin tro, och det är genom tron vi blir saliga. Maria, alltså, hon hade ju ingen egen speciell kraft att tro, så att hon skilde sig från andra människor. Utan det var ju den helige ande som gav henne tron i hjärtat. Och på samma sätt så är det den helige ande som skapar tron i våra hjärtan. Det finns ingen kraft eller förmåga i oss själva, eller det finns inte ens vilja i oss att tro det Gud förkunnar i sitt ord. Om Gud i sitt ord skulle ha ägnat sig åt att säga det vi redan kan se och känna eller ha erfarenhet av, ja, då skulle vi klara det hela. Då skulle vi kunna tro det utan den helige andes hjälp. Om Gud skulle säga att snön kyler och att det är svårt att se i mörker och att solen värmer, ja, då skulle vi lätt kunna tro det utan den helige ande. Men nu säger Gud i sitt ord, endast det som vi inte vet, inte kan tänka ut själva, inte kan se, inte kan förstå med vårt förnuft eller känna i våra hjärtan. Ja, han säger i sitt ord till som går på tvärt emot vad vi kan se och tvärt emot vad vi kan känna. Så när vi ser synden i vår kropp och ser synden i våra gärningar, ja, då säger Gud att synden är borttagen. Den har Kristus tagit bort. Och när vi erfar döden i våra kroppar, ja, då betyder skriften för oss att vi har evigt liv för Jesu Kristi skull. Och för det, för den tron, krävs den helige ande, precis som det heter i den tredje, i förklaringen till tredje trosartikeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Amen. Låt oss så be. Herre Gud, du har skapat tron på ditt ord i våra hjärtan och gjort oss saliga. Vi tackar och prisar dig för detta gudomliga under. Herre, du helige ande, stärk och bevara vår tro på Guds ord. Och det är inte bara början som ligger i din hand. I din hand ligger också att du bevarar oss och gör oss slutligt saliga. Påminn oss alltid om att vår salighet vilar tryggt i dina händer. Amen.